Lögnens tidevarv är här igen. Internet har gjort att det aldrig har varit så lätt att ljuga som nu. Men sanningen som koncept har haft det rätt kämpigt den senaste tiden. Och nu är det ju full fart igen mot alternativa fakta. Det ska jag tala mer om idag. Andrea, Jussi-nomineringarna kom förra veckan och du är väl lite överraskad?
Jag är lite överraskad. Och så har jag också tittat på hur det går för finsk film så där generellt. Och ska göra någon slags lite så här översikt och analys av det här. Okay. Men också prata utifrån då just nomineringen.
Donald Trumps hot om att ta över Grönland har lett till en utrikespolitisk kris i Danmark. Janne, du bor ju i Köpenhamn. Hur är inte danskarnas förhållande till Grönland? Ska du berätta mer om det?
Det tänkte jag faktiskt berätta lite om. Ni får höra allt man inte får säga om Grönland i Danmark. Och säkert några saker som ni inte visste om.
Intressant. Jag undrar ju alltså överlag bara varför egentligen Grönland hör till Danmark. Men alltså det här vet jag att du kommer förklara. Min pappa delade en artikel på Facebook häromdagen som kritiserade då Trump när han första dagen som president i USA gjorde en ganska så här alltså rak historieomskrivning och benådade alla anhängare som dömts och fängslats i samband med kongressstormningen den 6 januari för 4 år sedan då när han vägrade ifrån sig makten. Nå, min kusin som bor i USA så svarar ögonblickligen med en YouTube-video som förklarar vad som egentligen hände den 6 januari. Och han kommenterar liksom pappas video eller inlägg med vilka dumheter. Kolla på den här så förstår du att det inte var något kuppförsök.
Okej, okay, så nu springer den här QAnon-shamanen omkring bland ja, samhällsmedborgarna.
Han blir minister snart också. Ja.
Och det var ju liksom det som var så galet. Alltså att historien, den skrivs om framför mina, alltså inför mina ögon. Och dessutom i realtid, man börjar med att ifrågasätta, var det ens ett våldsamt uppror? För att jag menar, de flesta var ju obeväpnade. Och sen ingen dog ju.
Jo.
Eller någon dog ju så här, men
var det inte flera som dog?
Det var nog flera som dog.
Men så här, inte så många. Och sen började det gå snabbt.
Tell that to their mom.
Ja. Det var inte tillräckligt många. I USA den 6 januari så sa man att det var en fredlig protest. Alltså faktiskt maktens män var så där. Nej, det här var en fredlig protest. Ingenting hände. Sen benådar Trump de här skyldiga. Och de blir hjältar då. Och så säger de att polisen sköt på dem. Och det är då jag börjar tvivla. Så jag blir så här, men alltså, va? Jag såg ju det här. Jag tittade ju på tv när det här hände. Mm. Jag såg ju exakt, alltså va? Vad är det? Har jag blivit gal? Minns jag fel? Och det här liksom är jätteobehagligt.
Det är så jättebra. Det är någon slags gaslighting av en hel, liksom det polariserade, att gaslighta hela den andra gruppen.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. En lögn eller en överdrift i minuten, det lyckades Donald Trump stå för under ett av sina kampanjmöten här, alltså inför presidentvalet då i höstas. Därför att man har alltså kollat upp hur mycket ljög han. Så under en dryg timme så stod Trump då för 64 utspel som var falska. Felaktigt. 64, alltså det är så jättemånga.
Det är liksom inte så mycket kvar av den där minuten om man ska hinna med någon sanning eller bara neutral grej.
Det är så snabb. Det här alltså enligt New York Times. De granskar båda presidentkandidaterna, vill jag nu säga här i demokratins namn. Finns det demokrati? Men det är liksom ingenting mot den siffra man har räknat ut. Att den här mannen som man kallar president då, ljög under sina 4 år som president första gången. Och det här är ju nu svårt för er, men Janne och Andrea, hur många gånger tror ni att Trump ljög under 4 år?
Okej, är det här liksom procent av allt han talar? Eller antal gånger?
Antal gånger.
Det är otroligt omöjligt. Man vet ju inte hur
mycket han har pratat. Räkna i Washington Post under det första året som han satt sin första period, så var det 30 000 lögnare.
Ja, det är exakt det här. Washington Post.
Wow, vad det påländskt.
Under sina första 4 år, ja, precis, så ljög han alltså exakt 30 573 gånger. Tänk att du kommer ihåg sånt där, Janne.
Ja.
Nu blev jag imponerad. Det där, nu ja.
Jag har satt min tid på väldigt dumma saker senaste 10 åren, verkar jag.
Jag märker det. Du var ju också helt övertygad om att han inte skulle vinna.
Yep.
Nå ja, på den enda sista dagen före presidentvalet då, 2020, så då ljög han 503 gånger på en dag. Alltså, nu, han ljuger. Jag har precis läst en ny bok som heter Lögner. Den kom hösten 24. I den utforskade journalisten Daniel Rydén var en lögn är. Och sen så berättar han om några av historiens största lögner. Och här finns ju då en som jag redan har nämnt som är den största. Men han skriver i den här boken att en vanlig människa ljuger i genomsnitt 2 gånger per dag.
Mm. Det låter lite lite.
Och det här betyder också att en del ljuger inte alls och andra ljuger mer än 2 gånger. Ja. Definition på en lögn, att ljuga är att göra ett uttalande som man vet eller tror att det är falskt med avsikten. Mm. Alltså att mottagaren ska tro på det.
Mm.
Så lögn och makt går ju hand i hand. Lögnen har varit ett redskap för politiker i alla tider, liksom framförallt i auktoritära stater. Men alltså också i demokratier och bland folkvalda makthavare så spelar faktiskt Donald Trump i en helt egen division. Och att han liksom är en sån här vanemässig lögnare. Alltså, jag
har, mytoman, tror jag.
Jag har aldrig upplevt.
Du lever i en helt egen värld där man tänker att om du säger någonting så är det sant.
Mm. Jag tycker ändå att liksom, okej, det är en sak det här ljugande. Jag vet inte ens om jag tycker att det är värst, utan jag tycker att det värsta är vår likgiltighet inför att någon ljuger och blir ärtappad med det. För då är man så här. Mm. No, han ljög. Alltså, han ljög.
Vem tänker du på det nu?
No, jag tänker just alltså på Trump till exempel. Alltså att vi lever ju i det där post-truth-era. Liksom där det är sådär att du kan säga en sak, du blir ärtappad för att det var en lögn. Och sen går man bara vidare. Alltså det blir inga
fel. Vad ska man göra? Det finns ju kolumner och krönikor och så vidare som liksom tar upp det. Men det verkar inte som att massan bryr sig. Vad ska man liksom göra?
Ja, men så, nu också, så det är ju inte bara Trump, men så att säga, han är i egen division. Men alltså, i politiken så sker ju det här konstant. Men vi så, eller jag vet inte varför, men det kom emot mig i morse i någon reel eller vad det är. När Orpo sitter och säger åt Sanna Marin att vi kommer inte att skära ner någonting på välfärden. När vi, om vi blir regeringspartiet. Man bara, okej. Okay. Jag menar, och det var ju samma förra gången, var det 2015, de blev valda också. När han stod med den här skylten. Eller då var det Katainen kanske som stod med den här skylten. Att inga nedskärningar av utbildningen. Det första de gör är att slakta universiteten. Och sen blev det...
Lögn efter
lögn. Ja.
Nu kan man ju inte ens bevisa med bild eller videomaterial. Nej. Men det där har jag gjort. Mm. Inte det jag som gör det där. Inte.
Sen internet...
Det är upp till oss att rädda oss själva.
Nu ska vi nog bara rädda oss. Sen internet så igenom på 90-talet så hade det ju liksom blivit löjligt enkelt att sprida då både lögner men också sanningar. Och aldrig har sanningen varit så lätt att ta del av som i den digitala tidsåldern. Åsikter är färskvara, en klickvänlig rubrik eller sen inlägg på sociala medier räcker ju för att vi ska ändra åsikt. Jag hörde idag senast om att SVT har startat något så här nytt ungdomsnyhetsprogram och liksom när det ifrågasattes så sa de, därför att ungdomar idag tar bara till sig nyheter genom sociala medier och vem äger våra sociala medier? Nå, många av dem som står närmast Trump. Det är ju alternativa nyheter egentligen. Så liksom... massmediernas monopol på att förmedla kunskap om samhällshändelser har fått konkurrens av nya röster med helt andra förutsättningar också.
Mycket av det här som sker just på sommaren är ju liksom, det är kommentarer till nyheter eller kommentarer till kommentarer och till och med kommentarer till kommentarer till kommentarer. Du vet, alla ska sitta med en stor jäkla mikrofon framför sig och ha en åsikt om någonting som de har sett på YouTube. Så det blir ett sådant ekosystem som det där som mina algoritmer har lite, vet du, blivit utsatta för här liksom, där det kommer liksom att du hamnar i så här otroligt irrelevanta diskussioner om vad den här ena influensen tyckte om det här, vad den här ena andra influensen sa. Och då är den tredje som kommenterar på det, den här flighten. Och man bara, jag måste resätta hela YouTube snart.
Alltså jag har tyvärr måste säga det på finska. Ketä kiinnostaa? Det här är min åsikt i allt den här skiten. Helt droppa som är och läsa nyheter och allt liksom. Alltså, vem bryr sig?
Alltså, det är ju bara de
ni måste tyvärr för ett jobb, jag tycker synd om er.
Ja, alltså jag är journalist och det är du också, Janne. Och sen tänker jag alltså att en generation växer ju upp nu så att de tar bara nyheter från sociala medier.
Mm.
Så att man blir ju lite hätta. Jag kan nog säga att jag är där hemma så tittar vi på alla, alltså jag är en 9-åring hemma, så jag tittar på alla Aktuellt, Yle Vatt, alltså alla nyhetsprogram och pratar om nyheter. Och han vet ju att jag är journalist, mitt barn, men inte vet jag om han förstår vad det är.
Ni hade ju Elmer Bäck här och pratade om Nexus av Harari. Mm. där boken som kom i höst. Alltså där, en av hans viktigaste poänger här, Haris, där är ju att liksom fakta, sanningar är så här jättedyr producerat. Du måste gå och ta reda på saker, du måste formulera det korrekt, du ska liksom checka det och allt sånt här. Medan det kostar ingenting att bara kasta ur sig whatever.
Ja.
Vilket betyder att liksom, den här tanken om att ju mer information vi har skulle vara bättre är helt fel. Alltså ju mer information vi har, desto sämre. Vet du, internet är liksom ett sunkhål.
Mm.
Eftersom typ 1% stämmer och resten är bara skräp. Mm. Men det här är inte vad liksom någon är riktigt van med, för vi har fortfarande den här biasen att tro.
Och det är skrivet så stämmer det.
Och just det där med att vissa personer bygger en sån här miljonpublik via sociala medier där de presenterar sina sanningar. Alltså nu tänker jag till exempel på Joe Rogan som har ju alltså, är han inte typ världsbäst poddare? Alltså han, mest...
han var kanske i något skede, men han har ju nog
tappat nu.
Tappat perspektiven lite.
Ja, men nu har han väl mest lyssnare?
För han har så mycket lyssnare. Liksom... Han ser ju saker så här som att Zelensky tar kokain. Eller alltså
det finns en konspirationsteori som han inte har aptit för.
Nej, man blir så trött.
Men det handlar ju för honom att fixa content varje... Jo. Jag vet inte hur många gånger, poddar han 2-3 gånger i veckan. Alltså.
Ja, det är liksom...
Men vad händer med journalistiken? När människor hellre går till sociala medier. Kan journalister motivera sin existens då genom att förmedla den sannaste sanningen? Vad är den sannaste sanningen? Och journalistisk rapportering ska ju då vara sanningsenlig. Och verklighetsskildringar ska vara byggda på helt korrekt fakta. Och det är ju ett problem då att på senare tid så har plagiatörer och fuskare avslöjats på olika håll faktiskt ganska nära oss. För drygt ett år sedan så bröt Danmarks största morgontidning, är det väl, Politiken, med den ansedda och prisbelönta nyhetsfotografen Jan Graarup. Och i fjol publicerade Aftonbladet och då flera danska och norska tidningar ett stort antal skrivna artiklar av frilansjournalisten Lasse Schytt. Han hade påkommits med omfattande plagiat. Och i Finland förra året så kom det fram att den finska tidningen Aamulehti publicerar över 500 artiklar skrivna av tidningens numera pensionerade reporter Matti Kuusala efter att han gick ut i sin bok och sa att han hade hittat på.
Ändå. Ja.
Alltså man blir...
om de skulle veta hur stor skada det gör för hela kåren liksom, för det här, så skulle de antagligen tänka efter
liksom
en gång till.
Men liksom att ha mage håller på. Ja.
Men man måste säga att det här är ganska enskilda fall, men de blir jätteuppmärksammade genast för att människor har liksom lärt sig av under tungor att vet du,
it's fake news,
att de etablerade medierna inte skriver sanningen och så här, och så liksom så händer det så här.
Exakt, men det går ju inte att använda som argument i de få människorna liksom.
Nej, jag hoppas att det faktiskt gäller, men det är få väldigt högljudda typer som håller på och skriker om det här. Men jag får sån lust att säga, men fan, gå och jobba på husisredaktionen sommar, så vet du exakt hur liksom, hur lite sen här liksom skräp det händer.
Mm.
Sen har de där amerikanska förstås mycket hårdare kommersiella incitiv att göra det ena och det andra och profilera sig och sen här, så det där, det är ju inte helt sunt heller liksom, så som det funkar där. Men där finns också legit kanaler. Inte har jag någon orsak att betvivla vad Washington Post eller New York Times skriver.
Nej, det har jag inte heller. Men däremot har jag nu fått lite törnar i vad Der Spiegel skriver om. För har ni hört om journalisten Claes Relotius?
Jag tror att jag har läst en artikel om det här.
Han avslöjades alltså att han var en tysk kärnreporter, vann alla pris och så vidare.
Har vi pratat om det i sällskapet någon gång?
Jag vet inte, alltså jag känner...
Vi kan göra det nu.
Nu pratar vi om det.
Ja, han har alltså 2018, så det här är ju inte helt nytt, men alltså det har just kommit en bok på svenska av han som avslöjar honom, Juan Moreno. Det här är alltså den värsta skamfläcken i nyhetsmagasinets Der Spiegels över 70-åriga journalistiska historia. Och man säger att det här är den största medieskandalen, en av de största, någonsin. Ett sånt här reportage. En amerikansk kvinna reser kors och tvärs genom USA, för hon är liksom då vittne till avrättningar av dödsdömda brottslingar. Och med sig har hon då ett foto av sin dotter Obama som dog för att hon hade hamnat i skottlinjen. Okej. Och resorna hon gör är liksom för att ge dem sina barnbarn och sitt barn upprättelse. Han gjorde också ett otroligt jäckande reportage om den pojke som startade Syrienkriget. Som liksom, det var en syrisk pojke som hade målat en sån Assad-kritisk graffiti. Och man säger att det har gett upphov till inbördeskriget. Sen till slut så fick Klas Relotius.
Men va, gjorde han inte också när han sa ett gäng vigilantes ja. På gränsen mot Mexiko?
Ja, det är där det tog slut. Det var så ja. Här att alltså, både Klas och den här Juan Moreno jobbade tillsammans på ja. Der Spiegel. Och så sa de att Juan Moreno, du far nu dit på Mexikos sida och Klas, du far hit på USAs sida. Och så hittade då, han skulle liksom följa en karavan av människor, den här Moreno. Och Relotius, han skulle då bekanta sig med sån här amerikanskt beväpnat medborgargarde som utrustade sig, de hade alltså maskingevär, värmekamera, de patrullerade längs med gränsen Mexiko och USA, och liksom, det var ju nog otroligt att han fick jättesnabbt också kontakt med dem, han fick fan med och följa dem, och sen när Juan Moreno skulle lämna in liksom sin del av historien, så var Klas Relotius så här bara, vad är det här för shit, att det händer ju ingenting i din historia, han bara, men alltså jag är ju journalist, jag skriver ju vad som händer. Han bara, ja men det är inte räckligt. Och började regissera honom. Och han hade ju alltså tidigare redan tänkt att här var för många, det är för många, han har liksom för mycket bra story. Han var en otrolig storyteller, den här Klas Relotius helt enkelt. Och så fick Juan Moreno honom på fall. Och det alltså var inte så där bara för att Der Spiegel var så där att du är bara var sjuk på den här unga kärreportern. Och Juan Moreno var så där, kanske, men han, det är något skumt med honom. Och sen uppdagades det. Alltså orsaken att jag nu talar så mycket om det också för att P3-dokumentär har gjort en helt otrolig dockare om det här, som kom helt nu för några veckor sedan, som jag har lyssnat
okay,
på.
Okej, tack för tips.
Och så blev jag superintresserad av det här, och sen ja, så det där märkte jag att okej, okay, Juan Moreno har just varit i Sverige och så har han pratat om den här, om det här fallet, han har skrivit en bok om det. Men det är ju liksom det man funderar. Jag har varit på många reportage. Jag har varit också i olika länder. Och, så här, och att rapportera från något främmande land. Det var till exempel jag gick på Kuba och gjorde något så här innehåll om hur fattiga de är. Så man kan ju hitta på, alltså det är ju jätteenkelt att bara vara så här, nu ska vi ha lite bättre story.
Mm.
Men det finns inte i min kropp. Det är ju inte det man gör när man är journalist. Alltså.
Och jag tycker det här fokus på de här enstaka som, liksom, som blir sådana här skandalcases. Är lite orättvist nu när man tänker på liksom vilket enormt jobb riktiga journalister gör överallt i världen, liksom hela tiden under svåra omständigheter och allt svårare. Det är ingen slump att till exempel när Putin kom till makten 2000, det första han gör är att ge sig på medierna. Samma med Trump, det första han gör börjar kalla dem för folkets fiender och allt det här. Det är verkligen ingen slump. För det är journalisterna som spelar en förbisedd roll för hela demokratin. Att vi måste tro på dem. Vi måste tro på att de rapporterar sanningen, annars har vi ingenting kvar.
Alltså det är jätteintressant att du säger det här, för den här Juan Moreno sa också just att avslöjande av bluffjournalisten då, som han kallas, Klas Relotius, så han säger att det här har spelat populisterna rakt i händerna. Och han påstår alltså att Klas Relotius fall kommer att ha betydelse för tyska valet 23 februari. Och att liksom högerradikala AfD, alltså Alternativ för Tyskland, alltså de har vunnit på det här. För att nu kan de ju vara så här, de kallar ju alltså de kallar det för lygenpress, alltså lögnarpress.
Vilket också nazisterna gjorde. Exakt samma ord.
Åh, det är så obehagligt. Och här liksom så är det ju så här, bara att peka ut att Der Spiegel, jag tror att de har som så här motto, säg det som det är. Säg det som det är, Klas Relotius. Så att så alla populister arbetar ju på samma sätt. De är inte ute efter att få väljare att tro på allt som de säger. De är ute liksom efter att förstöra tilliten i samhället. Andrea, nu rädda oss från
det här. Får jag göra en fact-check på dig nu ännu eftersom vi det där, du börjar med att säga att ingen dog den 6 januari 2021 vid det där upproret. Det, man räknar med 9 personer omkom i förhållande till det här.
Alltså, det är hos mig ingen.
Yeah.
Allt under 10. Ingen
då ju. Ja, okej. Okay. Nu får du, Andrea.
Bra, tack för den fact-checken, Janne. Yes, jag vill alltså prata om årets Jussi-nomineringar och tillståndet för finsk film, för att det tillkännagavs förra veckan, exakt en vecka sedan. Och mest nomineringar fick Stormstjärns Maja och Sebastian. 9 nomineringar var. Det är mycket för en film. Och sen kom Omen av Arkat med 6 nomineringar och Ohjus med 5 nomineringar. Och resten hade liksom mindre, inte många. Och jag tycker det mest ögonfallande är ju då att Stormstjärns Maja är ju en svensk språkfilm, som vi alla vet. Och Sebastian är en engelskspråkig film. Mm. Alltså det finns faktiskt inga finska element. Det finns ingen finsk skådis, det finns ingen finsk dialog. Det utspelar sig inte i Finland. Det är en finsk regissör.
Ja, men det är det.
Och en finsk samproduktion. Mm. Jag tror att de gjorde kanske postproduktionen i film. Men liksom det, alltså det som gör den finske liksom, inte helt kanske
tydligt. Vem är regissören?
Men, Mikko Mäkelä heter han.
Men räknas inte det? Alltså vem är så här viktigast i en film?
No, alltså jag tänker att regissören, alltså, och han är ju dessutom också manusförfattare. Har ni sett någon av de här fem filmerna jag räknar upp just?
Stormshots Mojans av den
kommer somras. Jag har inte hört att den kallas så.
Tyckte ju inte om den.
Stormshots Mojan.
Vi har ju henne här. Här är ju själva Stormshots Mojan själva.
Den var ju en lögn.
Var det en lögn? Det var en lögn. Det var inte så på pörten där på den åländska yttre kärren.
Så där är det inte, kärren. Tina Lili.
1850-talet.
Det är verkligen inte då heller. De hade ju liksom en brun på ett berg. Jag bara, wow.
Men ni är då liksom i minoritet. För den var ju den mest sedda filmen av alla filmer. Inte bara alla finska filmer, utan av alla filmer förra året med 470 000 besök. Tvåan var Inside Out, två med 380 000. Så det är ju liksom en stor grej.
Vilken var första sen?
Stormshots Maja.
Mest sedda filmen i filmen.
Av alla, inklusive alla amerikanska.
Alla älskar ju den. Alltså, människor blir ju jättesura när jag säger att jag inte tyckte om den.
Jag hade ingen aning om att det gick så bra. Jag minns att det var stor hype när den kom. Men
så det, alla älskar det.
Så det är ju förstås då mest sedda finlandssvenska filmen någonsin. Och så kan man ju fråga sig att är det den mest nominerade finlandssvenska filmen någonsin, eller jag frågar mig det. Och svaret är nej, Tove hade 10 nomineringar.
Tove hade mera.
Och sen så får vi se hur det går. Tove vann ju 7, så om de vinner 7 eller mera så går de om oss. Men det som är ganska intressant är då att liksom Sebastian och Ohjus hade liksom det sådär, vad ska man säga, en indiefilm som går och okej, ish. Den har 37 000. Sen vet man ju inte hur många som har sett den, för den finns på Netflix just nu. Aha. Så det betyder ju att jättemånga har tillgång till den. Men det är ju också en annan sak att hur mycket man har fått på bio i andra kanaler, så att säga. Det som är då frapperande är att Sebastian och Omena Varkat har fått otroligt lite besök på bio. Tillsammans kommer de med en person just över 2 000. Vad betyder då liksom det här? Jag tänker så att i dessa tider med en regering som gör allting för att nedvärdera kultur, så undrar man ibland att vad är kultur värt? Och hur ska man liksom bedöma det? Och jag tänker, filmen är då mitt ämne idag, men det är också min expertis av vad man passion. Ska säga, och passion. Så jag tänker att man kan mäta liksom på två sätt, kvantitet. Hur många har sett den? Och det betyder också att hur intressant är den för samhället stort? Och sen är det förstås kvalitet. Och det är då dels att hur den liksom går på festivaler och priser och recensioner. Men jag tänker att det är också hur djupt den påverkar människor som ser den. Att breda filmer är ofta kanske att man blir ganska underhållen, men sen har man så här helt glömt dem. Medan mindre filmer kan stanna med en hur länge som helst. Jag tänker till exempel på min favoritfilm förra året på bio, var en film som heter All of Us Strangers. Och den hade liksom lite på 16 000 besök. Mm. Och det går inte en vecka utan att jag tänker på den filmen. Det är ett år sedan jag såg den. Mm. Så att, ja. Det att den inte har fått så mycket, det är inte per automatik att en film är dålig för att den inte har fått så mycket besök. Däremot påverkar det ju liksom filmpolitiken. Hur man ska tänka på det här. För det brukar i alla fall i Sverige nästan alltid så att nu har den här filmen fått så mycket stöd från Filminstitutet i produktionsstöd, men sen var det 1000 som såg den på bio. Att är det så här vi ska använda våra pengar? Och det är tråkigt, för jag vet inte om ni har följt med, det är ju en sån skandal i Sverige nu.
Ja, Parisa.
Ja, alltså svenska kulturministern, kort bara, svenska kulturministern hade som tradition, det har alltid kulturministern liksom öppningstal på Göteborgs filmfestival. Göteborgs filmfestival är den viktigaste filmfestivalen i Norden. Så då höll hon ett tal, man kan gå in och titta på det ordagrant på regeringens hemsida, för det är ju så här offentligt material. Där hon i princip skäller ut filmbranschen att de borde göra bättre filmer, annars kan de inte hålla på att få så mycket pengar från skattebetalarna. Det var liksom
mer säljande, eller vad menar du?
No. Ja, alltså att folk ska gå och se på de där filmerna.
Och det som
alltså det var ju kanske, politik.
Och det som det liksom alltså, förutom just dessa tider, det är svårt och alla skär ner och så vidare, så är det ju också lite att hur går det för finsk film, svensk film? Och då kan jag säga att konstigt nog går det alltså sämre för svensk film än för finsk film. Okej, nu har de till exempel en film nominerad bästa utländska Oscar, fast det är egentligen en dansk film. Men Magnus von Horn är då en svensk regissör, så det kan de. Flickan och Ruben Östlund och det kan och så vidare. Så vidare. Mm. Men när man tittar på hur det ser ut på biografer, så det sättet man brukar mäta på det sättet framgången, förutom hur många som går på enskilda filmer, så mäter man också hur många procent av de totala biobesöken som är till en nationell film. Och det här har varit i Sverige under 20% nu i väldigt, väldigt många år, nere på 16%. Eller 16,någonting% var det här om året. Så det här är då fullkomlig kris för branschen i Sverige. Det görs filmer som folk inte liksom vill se. Men i Finland görs det filmer som folk vill se. Förra året var den finska procenten, nu måste jag lunta här vad procenten var, 31,9% av alla. Och då är det alltså inte av alla filmer som går upp på bio, utan av antal besök som verkligen görs var 31,9% till finska filmer. Uh-huh. Och det här är jättehögt.
Det är jättehögt.
Det är jättehögt i Norden. I Norden brukar de flesta ligga där kring, av tradition kring 25-30. Sverige är nu då liksom långt under. Och av de 14 filmer som hade över 100 000 besök på bio i Finland, och det är då liksom vad man räknar som en succé, det är där den där fina siffran, där över det, så var faktiskt 6 stycken finska. Så nästan hälften av topp 14 var
finska. Vad beror det på?
Det beror på att det är mycket filmer som bygger på kända IP:n, till exempel Luottomies. Och sen Heina Hattu, Viltti Tossu ja Kana, Mielensä pahoittaja, hur monteiraanen det nu liksom är. Och så är det då det här med att det är förstås familjefilmer. Niko ja Myrskyporjon, Arvotus, det är trean. Och det är också en familjefilm. Och ni fattar ju själv, om man går med familjen, det är 4 biljetter. Om man går ensam, det är 1 biljett. Alltså, så är det ju. Det är alltid barnfilmer på det här. Men frågan är ju då kanske... Och sen så måste man också nämna att Levoton Tuhkimo, som ju handlar om vår nationalskatte Dingo, den hamnar lite konstigt, för den hade premiär på juldagen. Så att den hade liksom 70 000 på 2024-sidan, men över 100 000 på den här sidan, så den har 75 000 sammanlagt. Okay. Så det är bara det att den råkar ligga just där vid liksom årsskiftet.
Är det här ett speciellt år för finsk film nu? Men är det här hög procent?
Alltså, nej, det har liksom...
Har det Mujan med det här att göra också?
Mujan har ju givetvis med det att göra. Det var mest sedda filmen, nästan 500 000. Men sån här sorts succéer har vi ju liksom haft. 2023 så hade vi då Kuolleet lehdet.
Hur många såg den?
Det var totalt 310 000. Mm. Och den sträckte sig, den var ju jättelänge på bio också. Den hade premiär i september 23 och gick liksom långt, långt in på 24. Så och sen och nu, om man tittar på 25, men alltså det är ju inte många, det har gått en månad, så ligger vi faktiskt på 33,9%. Och det är då på grund av Levoton Tuhkimo, men också Klaus Härös Ei koskaan yksin, som ju till stor del är på svenska.
Mm-hmm. Spännande.
Så det är ganska intressant att den där språkgrejen är tydligen inte en jätteviktig faktor.
Sen är det nog någonting med Tina Lymin. Nu det här är ju inte en biofilm, men att ni vet den här Queen of Fucking Everything.
Jo, förstås.
Som sällskapet inte heller gillar.
Jag gillar ju den.
Så det där, den har dragit in nu, vänta nu, 8,8 miljoner startar på arenan.
Ja, det,
alltså, det är så sjukt mycket.
Och framförallt,
man förstår inte vad det är.
Alla som rör sig i samhället i Finland,
så typ alla finska människor har sett den 2 gånger.
Nej, men alltså, det är många delar.
Ja, förstås. Aha, ja. Det är 6 delar.
Det här är alltså startar nu, så jag pratar
om. Ja, och alltså orsaken till att vi talar om det här är ju att Tidan Lymi har regisserat Stormskärs Maja, så she's on a roll.
Ja.
Och sen är den ju otroligt omtalad. Alltså, man kan ju inte... De senaste veckorna har man inte kunnat prata med en enda människa oberoende av ålder eller vad den gör eller var den bor, utan att den säger att wow, har du sett den
här? Tycker du att Börje är snygg?
Alltså jag tycker att han är fett het.
Han är så het!
Iso Börje! Nåja.
Jag var jätteförtjust i Tina när hon var i Akvario Rakkaus.
Det var faktiskt hennes debut. Oh, och det var ju också Claes Olsson, en finlandssvensk regissör. Okej, men nu har jag då gjort så här. Sebastian och Om en avarkat. Och sen har jag också tittat på vilken finsk film som fick minst antal besök. Och nu ska jag fråga er, vilken del av dessa filmer skulle ni vilja se? För jag tänkte just att okej, det är inte en kvalitetsgrej, utan det måste vara någon slags marknadsföringsgrej. Då varför de får så... Jag har alltså sett Sebastian, tycker att den är väldigt bra. Och den har också varit på festivaler. Och nu är den ju har den fått väldigt många nomineringar, vilket betyder att den
kanske
är bra.
Nämna någonting om, alltså det handlar om en ung kille i London. Som...
Nej, det får jag inte säga, för att du kommer... Jag ska ju nu läsa de här filmerna. Så nu ska ni ju välja.
Jag tyckte vi bara pratade om dem som alla visste vilka de var.
Eller? Så nu är det så här. Okej, vilken del av dessa filmer skulle ni vilja se? 1. En melankolisk dag hösten 2021 blir ett dimmigt äventyr när två millenniegenerationers krossade hjärtan möts. Hjältarna ger sig ut på en hejdlös och oförglömlig utekväll tillsammans.
Den vill jag se.
Ja. Och XX är en lång experimentell dramafilm inspelad med värmekamera om en kontorsarbetares pliktfyllda sommarsemester mitt under den värsta värmeböljan.
Den vill jag se.
Du vill se den också? Kia?
Hur många har du?
Det kommer till.
Är det tre?
Ja.
Jag vill höra den tredje nu, får jag se.
En 25-årig författaraspirant i London börjar leva ett dubbelliv som sexarbetare för att kunna göra research till sin debutroman.
Jag vill inte se den där Sebastian.
Aha.
Det är den där sista.
Varför?
För att jag tycker inte om att se sex i tv.
Okej. Då måste du akta dig för
Rivals.
Är det inte explicit mycket sexscener i den?
Det är ganska mycket, ja.
Så jag ska se den första.
Okej, det är Om en avarkat. Sen det roligaste då är ju den här tvåan. Och det är experimentell. Värmekamera. Kontorsarbete. Alltså det finns mycket här som gör att jag tycker att den inte verkar så hemskt lockande.
Jag tycker det verkar utmärkt.
Okej. Sen så ska jag också avslöja titeln på den. Yeah. Titeln är Epäonnistunut tyhjys.
Oj, det var dåligt.
Eller på svenska, misslyckad tomhet.
Herregud.
Och jag kan säga att detta fantastiska namn och det faktum att, att den inte låter så intressant resulterade i att den hade 192 besök på bio.
Det är okay. Det som i Sverige.
Det är liksom, det är alla kompisar och släktingar.
Ja. Herregud vad det skulle vara hemskt att göra en film och så kommer 192.
Men det måste ju ha någonting med lite marknadsföring.
Alltså det måste jag med det göra. Men det är ändå spännande. Alltså jag tycker att
det som
det här bevisar är ju det här hit and miss-grejen med filmer. Alltså det finns inget ordentligt recept. För då skulle ju det bara göras bra filmer som når jättemånga människor.
Exakt.
Att gamla sanningar som att ingen skulle gå och titta om den är på svenska, det är ju uppenbart och helt bullshit. Tove Stonshans Maja aldrig ensam. Och till och med något sånt att det inte bygger på ett känt IP. Som,
när du alltså, säger IP, vad menar du?
En franchise.
Alltså eller? Intellectual property. Okay. Så det är att det är känt från tidigare.
Ja, som här till exempel två att det, här, som kom med den här
det har gjorts en tidigare del som det. Eller att det bygger på någon bok som är känd. Att liksom, eller till exempel Levaton Tokimo, att Dingo var ett jättepopulärt band i den åldersgruppen som går mycket på bio och så vidare. Men det finns ju också helt original. Till exempel Kuolleet-lehdet då var Kauris Mäki. Men det bygger ju också på ett IP som är sådana filmer gör jag.
Ja, Kauris Mäki.
Ja. Hur ska vi då få folk att gå på smalare filmer? För man kan inte liksom tvinga någon.
Nå, man ska sitta jag dem på en... trevliga... Jag svarar för du
svarar. Svarar
man ska
du?
Sätta dem och spela på sådana här speciella biografer som är jättemysiga, välinredda med alla de här. Vet du, du får sitta och äta och dricka.
Exakt. Och sammetsfotel.
Ja, jag älskar att gå på bio.
Gör det liksom till en lyx istället för att sitta i en sån där hangarfartyg som det här som Kinoettan.
Jag håller helt med. Liksom. Och jag har då liksom ett sätt man ska få det här att göra. Och då har jag tittat på Danmark. Ja. För det är alltså det danska bioprenumerationssystemet.
Det här låter så bra.
Och det infördes hösten 2023. Har du en bioprenumeration?
Nej, men min fru har och hon går väldigt ofta. Till och med så här vet du, randomly vet du, bara någon kväll efter jobbet. Vet du, kan hon kika in på, vet du, gå och se någon film och sådär. Så vet du, hon har sett helt massor i fjol och nu i år. Nu kan vi påpeka att det gäller bara
på nordisk filmsbiograf.
Så inte de här mysiga.
Nej. Och det är alltså, nordisk film är ju då förutom distributionsbolag och produktionsbolag så äger de biografer i Danmark och i Norge. Och de införde då den här biopreventionen. Den kostar 299 danska kronor, ungefär 40 euro.
40 euro, ja.
Och man måste signa, förbinda sig att i alla fall liksom ha den i 4 månader. Det är så här
alltså 40 euro för hur många?
En månad.
40 euro en
så
månad.
Så då har du som en strömningstjänst, ja, liksom abonnemang. Införde det också i Norge förra året. Men nu har det kommit liksom en mellanrapport om det här. Och folk går mycket mera på bio. Och det kommer också in mera pengar till branschen genom det här systemet. För att folk i genomsnitt i Norden är det ungefär 2 biobesök per år. Men just det här med att få folk att se lite in så kallt konstigare filmer. Så du sa att din fru går liksom efter jobbet bara dit. Alltså det funkar det att liksom tröskeln för att se en film är så mycket lägre. Att man funderar inte så, okej, nu har jag mina liksom surt förvärvade pengar. Ska jag våga gå på den här? Utan
ja, men sen speciellt när du går
ju mer du går, desto mer tjänar du på att göra det. Så exakt, det här tycker jag ska
men det gör
de
också, för att du köper ju alltså kaffe, du köper godis, du, ja, köper några läsk och sånt här. Och plötsligt har du ändå satt liksom, vet du, nästan lika mycket som du skulle ha satt på en biobiljett, så har du satt på en popcorn. Mm. Om inte mer, för det är ju vansinniga priser.
Men framförallt är det liksom en garanterad inkomst och den slussas ju ner in i liksom systemet. Skulle du skaffa en sån här prenumeration?
Absolut, alltså det finns ingenting, alltså den konstformen jag älskar absolut mest är bio, alltså nej, är film i alltså biograf. Alltså jag tycker inte så mycket om att se på filmer hemma.
Nåja, det var det. Det var min sista lobbning att införa det, men annars är det faktiskt, går det helt bra.
Alltså, verkligen.
Och att jag blev lite nästan förvånad när jag gjorde den research. Att det var sådär, okej,
det är
inte kris för en gångs skull.
Nu det där vill vi höra om Grönland.
Hör du? Vill du faktiskt? Det där, ja, jag tänkte som sagt, eller som jag lovade, berätta allt som man inte får säga om Grönland. Eller som man brukar tiga om. Och här är säkert några saker som ni inte nödvändigtvis visste. Om, du ställde faktiskt frågan här. Hur kommer det sig att Grönland tillhör Danmark, som säger. Och det är ju kanske inte något man ska säga, utan man ska säga att de är i riksgemenskap med Danmark. Som ett av 3 länder, Färöarna, Grönland och Danmark då. Men det är ju liksom, det är det danska riksfällskapet, det är det vi talar om. Anyway, när det kommer till Grönland, första befolkningarna där finns inte kvar längre, de allra första som kom dit, jag minns inte exakt vad de hette, men det var en sån här för några tusen år sedan alltså. Så fanns det en kultur där, finns bara spår av dem och ingen har kommit. De inuiter som bor där idag är samma från något som kallas för Thule-befolkningen, som kom samtidigt som vikingarna dit. Så att, vet du, bägge kom över havet, de kom över fruset hav, vikingarna kom med båt. Och det där, det här var alltså vikingatiden, var där 985 säger man att den första nordborna kom till Grönland. Och det var ungefär samtidigt som de här Thule-inuiterna kom där mellan 1000 och 1500 som de kom in via Kanada.
Det är ganska spännande att det inte är så att de var ursprungsbefolkning och så kom kolonialmakten.
Ja, så vem har liksom rätt i det? Ja. Och så där. No, vi kan se varför de har kanske mer rätt i det. För de nordiska bosättningarna som fanns där alltså ända fram till 1400-talet. Från 985 eller 1000-talet till 1400-talet. Sen började de försvinna helt. Det blir kallare i Nordeuropa. Det kallas för lilla istiden mellan 1300- och 1800-talet. Och då finns det liksom inga spår av nordisk bosättning på Grönland överhuvudtaget någonstans. Och medan då sprider sig inuitkulturen längs med kusterna där istället. Så de tar liksom över den här ön. Ända fram till 1721 då den norska missionärsprästen Hans Ede få för sig att ska återkristna Grönland. Och det brukar alltid gå.
Det brukar jättebra. Alltid gå jättebra, ja.
Han anleder till vad han kallar för God Hop, som ligger där utanför Nuuk nu för tiden. Börjar missionera där. Kommer som vanligt med nya sjukdomar och kulturkonflikter och så här. Och han försöker göra människor till goda kristna för att rädda dem från helvete och det där. Finns en så här rolig anekdot att när de ska lära sig den här bönen om det dagliga brödet, så var det ingen på Grönland som visste vad bröd var, för det växer ju ingenting där. Så de måste ändra den här bönen till vår dagliga säl, ge oss idag.
Är det sant? Ja.
När 1814 Sverige tar över Norge från Danmark, det var ju personalunion sedan 1300-talet, så tillfaller Grönland Danmark då. Och det här bekräftas sedan 1916 tror jag med USA, att det där när när Danmark säljer sina sista kolonier i Karibien så får de liksom papper av vem det nu var som var president då att liksom att Grönland tillhör er, även om det geografiskt är liksom nordamerikansk kontinent. Så det är liksom varför.
Hände detta? Sålde de sina sista kolonier?
De sålde ju en slavö som hette San Juan.
Det finns ju en jättebra dansk film som heter Viften. Empire.
Aha, ja, den är så bra. Viften.
Det kan jag verkligen rekommendera. Ja. Det fanns i alla fall på Netflix.
Den är jättefin.
Den har varit på Netflix. Jag hoppas att den är nöjd där. Den är faktiskt otrolig.
Det som är intressant för det här dagens situation där är ju liksom 1900-talet, vad som hände då. Alltså i början av 1900-talet fanns det ungefär 10 000 invånare på Grönland. Eller, ja, man får säga på Grönland, så det inte var ett land på det viset. Danmark är där. På 50-talet började man införa de här nordiska välfärdsreformerna och försöka danskifiera, vilket leder till att människor, det ökar väldigt mycket, den här populationen där, och då får danskarna lite kalla fötter, att hej, vad har vi ställt till med? Så de börjar installera preventivspiraler i de unga grönländska flickorna, nästan hälften av dem får antingen utan att veta om det eller mot sin vilja görs infertila för att hålla ner kostnaderna för den här handelskolonin, eller vad man ska kalla det då.
Mm.
Idag cirka 56 000 invånare, 90% kallelikt, och resten europeer eller senare inflyttare. Det finns också Mellanöstern, filippinare och nordamerikaner. Och
håller de inte på med någon så här rättsprocesser kring de här spiralerna?
Ja, och det ska komma en grundlig utredning i maj i år.
Alltså en jämförelse att du sa innan vi började spela in att det är ungefär lika stort som Borgå.
Ja, 55 000 invånare. Det här är ju problemet med den där stället. De har bara 55 000 invånare på hela den här ön som är 2 miljoner kvadratkilometer. Och det är alltså en befolkning i storlek med Borgå, inklusive landskommun. Och det är ganska bra att tänka på det, för att Nuuk som är största staden är väl, ska jag säga, i Borgås storlek, och sen har du landskommunen runt där resten bor. Så att ungefär 20 000-25 000 bor i Nuuk och det där, och resten sen utspridda längs med kusten där. Och i förhållande till riksgemenskapen då, så utgör de 1% av befolkningen med 98% av arealen.
Så, oj, wow.
Så att det är liksom, och sen kulturskillnaden mellan inuiter och nordbor är ju alltså ganska grundläggande. Enorm språk är helt annorlunda, alltså värderingar är helt annorlunda sen här från grunden. Och de här förutsättningarna och intresse för att leva som europeer där är inte så högt som det där. Som danskar kanske vill inbilla sig under slutet av 1900-talet. Så här. De har till exempel, alltså infrastrukturen är obefintlig. Mellan de här bosättningarna längs kusten finns inga vägar. Du kan inte köra. Du måste ta liksom, flygplan, båt eller snöskoter eller hundsläde. Så det är liksom, i en population på 5-10 000 så har du ändå en stor diversitet. Jag menar, du har allt från ungdomar som är goth till fucking influencers. Och, jag menar, normala människor på många sätt, men liksom från en helt annan kultur än det nordiska.
Men kan man ändå inte tänka sig liksom att ja, de är som Borgås befolkning, men de satt ju också i spiraler i dem.
Ja, det kunde ha varit flera.
De kunde ha varit flera. Så danska staten har ju liksom kontrollerat dem, som är det där, vad man nu kallar det där tvångsförflyttande av vad det 22 barn.
Ja, jag kan
barn.
Återkomma till det här. Det var ju det stora brottet där. Men det där,
alltså nu har ju Danmark, jag tänkte,
varför Danmark ville stävja den här befolkningsökningen där, är ju för att det är en så jäkla dyr affär att ha den här ön. Alltså, de betalar 500 miljoner euro årligen till Danmark. Till Grönland, förlåt. Från Danmark. Det kallas för blocktillskott. Som täcker ungefär 2/3 av hela budgeten där. Vad gäller då utbildning, hälsovård, det här som kostar mycket.
Okej, så Danmark står för 2/3
ja,
av hela?
Ja, och så kommer det pengar från EU också. Som stödpengar. Och det där, sen har de sin fiskeriindustri och turism och sånt här som kommer med någonting. Men det är ju fortfarande, alltså strukturerna är inte så utvecklade så att de ska kunna klara sig själva på till exempel fisk eller turism ännu. Man räknar med att kanske om 20 år, om man riktigt satsar, så är det där, så finns det eventuellt en ekonomi. Men det där, just nu är det helt avhängigt av det där.
Danmark.
Ja, Danmark, ja. Kanske borde nordborna aldrig ha kommit dit, och det skulle vara jätteharmoniskt att leva på jakt och fiske med naturen, men nu är det nu inte så.
Men jag tänker att det är ibland, alltså bara när Mette Frederiksen måste gå ut och försvara, så det är så, när hon säger sådär, grönlänningarna ska själv få välja om de vill höra till USA eller Danmark, de ska själv bestämma. Så det är där man blir så här, varför säger du det som en dansk?
Det här var alltså för att första gången Trump kom med den här idén om att han ville köpa Grönland under sin första period, så förhandlades det mellan Danmark och USA. Mette och Trump som satt och pratade om det här, och det här, då var det stora liksom skandaler. Att liksom, nu talade de om Arktis utan Kim, och Kim var den långvariga statschefen där, Kim Kielsen. Och det här misstaget vill man inte göra igen. Så det där förhållandet mellan Grönland och Danmark har liksom alltså, blivit mer och mer... Liksom, vet du.
Förlåt, jag har ju då haft som princip att inte klicka på någonting som innehåller Trumps namn sen han vann. Så varför vill de köpa Grönland? Vad är det de har för naturresurser där?
Eller är det
helt enkelt var den ligger geografiskt?
Jag tänker mig att det har att göra... Alltså, allt rent konkret... strategiskt praktiskt sånt här som USA kunde tänka sig vilja ha av Grönland har de rent tillgång till eller kan förhandla sig
finns
till.
Finns det en militärbas till exempel?
Ja, det finns en Thulebas och det är välkomna att sätta flera vapen dit. Det är ju med i NATO och Grönland alltså. Mm. Så att, det är bara att komma dit om de tycker det. Men det är ju, alltså det här, Trump är ju en primitiv skadad person som det där som vet, bara får för sig att nu ska jag äga det här, jag ska få det här stora arealen. Vet du. Han tänker ju vet du, tittarsiffror och omsättningar och areal och mark och byggnader och sånt här shit. Så, oerhört, det är så här primitiv 1800-tals idé, vi ska ha territorien. Lite som Trump, Putin håller på med där nere.
Men är det inte lite problematiskt också att Mette Frederiksen har liksom lagt alla de danska säkerhetspolitiska äggena i den amerikanska korgen?
Ja, det...
Alltså, hon har älskat USA. Alltså, så här på hon har nästan varit kåt på...
Ja, liksom, det här är ju länge som Danmark har liksom sagt
alltså, ställer att... ställer upp på vad som helst.
USA är vår närmaste vän och det här bäst, vad heter det, viktigaste allierade.
Vi skickar truppen till Afghanistan, till Irak, liksom. Vi gör whatever.
Ja, det gör helt vad som helst. De spionerar på fucking Sverige för USAs räkning.
Och sen är Trump sådär att jag vill ha det här.
Så, ja, men precis. Så att de känner sig ganska så här svikna i Köpenhamn nu kring allt det här. Men nu är ju Fredriksen efter den så här första veckans liksom chock där ingenting liksom riktigt hände och så här. Så sen fick hon ju ett samtal som inte ledde till någonting. Men, och det här, efter det så tog hon på Europaturné och igår kom ju den här nyheten att det där hela Europa står bakom Danmark i den här konflikten med USA nu. Men det här förhållandet mellan Grönland, det är ju det som har blivit liksom uppenbart nu. Man har ju bara blundat för det här, att vi har den här enorma liksom ön med massiva problemen där uppe liksom. Så, och det här har då liksom kommit fram, så det har inte alls som just någonting annat än Grönland i dansk press. Och där, man kan se några sådana här, vad ska jag säga, officiella sanningar som inte riktigt stämmer. Till exempel, allting blir lite pinsamt och inflammerat, för man ska liksom låtsas att det råder en slags likvärdighet och jämställdhet mellan de här länderna. Att det finns respekt och kärlek mellan de här folken och vet du, man känner sig... Vet du, besläktade på något sätt. Fullständigt skitprat liksom. Vet du, inte en människa i Danmark kan grönländska. Och allt färre på Grönland vill lära sig danska. Vi ska låtsas att Grönland är en naturlig del av kungariket på grund av den här historien. Då. Vi ska låtsas att inuiterna vill vara europeer. Det är uppenbart att det inte stämmer fullt ut åtminstone. Och vi ska låtsas att Danmark är kapabla att försvara den här ön militärt. Vilket är fullständigt skämt. Visade sig. För det som Trump hade inte helt fel när han sa att de satt hundsledar dit. Alltså det finns något Sirius-patrullen som är sån här arktisk liksom, hundsledarpatrull. Jag tror de har två av dem nu faktiskt.
Oh, good.
Och de krigsfartyg alltså, som skulle skydda den här visade sig att det ena kan inte segla, det andra kan inte skjuta.
Mm-hmm.
Och det där... Ja, man har liksom lovat USA för länge sedan att börja rusta upp med det här. Men så som man gör i Danmark så säger man att man ska göra någonting, men så gör man inte någonting. Och det här trodde väl man att Trump skulle gå med på, men det gjorde han då tydligen inte. Så nu har man allokerat 15 nya miljarder för mer vapen, men de kommer inte för 2040. Så att,
men har man inte också kritiserat Mette Frederiksen, trots att hon har varit ute på sin den här turnén, att hon också är lite fortfarande för försiktig mot Trump, som livrädd för honom?
Ja, det är hon säkert, och det gäller inte bara henne. Alltså, jag tycker det gäller en massa statsledare som borde ta liksom bladet från munnen och liksom säga åt honom att sätta sig ner. Att det där, man kan inte hålla på det här. Nu var ju den här...
Får du sluta? Det borde man säga till
honom. Nu gick ju den här vicepresidenten Vance ut och sa att Danmark är en dålig allierad, och det väckte hus i helvete i Danmark. För god damn, vi har offrat människors liv, vi har offrat miljarder kronor på USAs fucking krig i Mellanöstern. Och nu kommer någon sån här liten, vet du, stropp i kajal. Och liksom,
stropp i kajal!
Ja, som inte har någon, vet ingenting om historien, bryr sig inte om någonting. Och det där. Alltså så det blev de verkligen, verkligen sura
hela
på.
Hela det här påminner mig osökt om ett väldigt legendariskt omslag till Garm som Tove Jansson, hon var ju satirtecknare under kriget, gjorde där Hitler som en bebis och bara skrika mer kaka, mer kaka. Och så pekade han på de olika länderna och där är ledarna sådär, taba, taba.
Jag hade
det är liksom
t-skjorta.
Exakt samma.
Ja. Ja. Ja, ja, det är sant. Det är, sagt, det är den bilden.
Och det var liksom 40 något.
Ja.
Det har strategisk betydelse, det är därför man vill vara där. Mm. Man väntar sig att Nordpolens isar ska smälta och där vet du, så kan man åka båt där också. Ryssarna har visat intresse för det här, för Grönland. Ska vi dela på det, för deras förslag? Nu vill de ha Svalbard.
Förstås.
Ryssarna, och så här vet du. Vi hamnar i en lite obehaglig situation. Och inte Finland, Sverige, Norge, ingen är liksom riktigt skyddad nu längre. Men NATO håller på att krackelera och sånt här.
Kan grönlänningar flytta helt hur de vill till Danmark?
Ja, det bor 17 000 officiellt som har flyttat. Och faktiskt mest i Århus. Av någonting annat, det där i de här förorterna i Århus som det där. Som de bara, av de här 17 000 är ungefär 10% alltså socialt utsatta. Vi talar om 1500 grönländska blandmissbrukare. Och liksom, ja.
Har du varit på Grönland?
Nej, men jag hoppas kunna åka i höst. Och det borde jag kanske ha sagt att jag sitter här och pratar om saker som jag inte sett. Som jag bara har läst och liksom hört.
Men jag tycker det skulle vara nog intressant. Så åker danska till Grönland? Åker man gärna till Grönland?
Nej.
Okej. Okay.
Nej, alltså 65% i Danmark tycker att de ska få bli självständiga om de vill. Men till och med liksom good riddance. Vet du? Mm.
Hur många sa du?
65.
Och hur stor är den här
självständigheten? 75% på ön själv.
Så, hur många?
75% har liksom traditionellt varit för. Och nästan alla partier som representerar i grönländska parlamentet är på något eller annat sätt liksom självständighetssträvande. Antingen mer eller mindre realistiskt. Liksom.
Mm. Det låter ganska orealistiskt.
Ja,
det är
ju
inte heller självständigt att sälja sig själv till USA.
Nej, och det finns det inget intresse för heller. Det gjordes en mätning där 85% av grönlänningarna sa att de inte vill bli amerikaner.
Okej. Okay. Okay.
Så att det där.
Det är ändå fler som vill vara danska.
Ja, det kan man säga.
För en tid. Alltså, när är det ska
bli något? Jag tror vad de behöver liksom, som alla, vet du, respekt och liksom.
Kärlek.
Respekt och kärlek, ja.
Ja.
Och det där. Men det finns en bitterhet där.
Och inkomster, hej.
Ja, alltså det finns ju orättvist. Då när de skulle verkligen få igång det här välfärdssamhället där, så skickade ju mycket danskar, lärare, sjukvårdspsykologer och sådär, eller till fiskeindustrin, människor som skulle liksom bygga upp den här nya liksom industriella fiske där. Och de fick 5 gånger bättre lön än grönlänningarna, de som var från Danmark. Bara en sån grej. Liksom.
Nej, man blir
det väcker lite bitterhet på något sätt. Ja, liksom. Ja, ja. Men du måste på något sätt locka folk att fara dit.
Mm.
Och efter en sån här stort uppmärksammad skandal var 2009 var det som det där, när du gjorde en dokumentär om hur fucked up det var i den här ena byn. Så är det där, så blir det igen en sån här, nu måste vi göra någonting, vet du, för nu hade jag upptäckt att allting går åt helvete där, så de skickade en massa det där lärare igen, vet du, läkare och allt sånt här, och en av de här. Det, förlåt, 2019 var det här. Och en av de här som åkte dit då berättar först nu, alltså 5-6 år senare i Weekendavisen, läste jag en artikel om hur hon åkte dit. Vet du, glad i hagen, nu ska vi liksom nya äventyr och det där på Grönland, så här, i Grönland. Och hon kommer hem några månader senare med total burnout, depression och PTSD på grund av det här bemötandet hon har fått, på grund av liksom hur liksom illa vårdat, alltså på grund av hur korrupt allt systemet är. Och liksom, men och hon talar väldigt mycket om det här liksom, att hur rasistiskt bemötande man får som dansk där.
Och vad var det du sa någon snabbt någonting om när flyttade barn?
Bara nämna den korta, så 1951, det här är kanske den största skamfläcken, så inledde danska regeringen ett socialt experiment, får man väl kalla det, i syfte att skapa en ny grönländsk elit. Alltså som skulle då liksom leda samhället där. Och de skulle fördanska Grönland och modernisera samhället och liksom göra det till en del av Danmark ännu mer. Och det blev ju, 63 blev de alltså en region, ett amt, eller ett län eller så här i Danmark också. Mm. Att man, det fanns en idé om att vi skulle verkligen göra dem till en del av. Och den goda idén var att 1951 så tog man då alltså helt rått 22 grönländska barn som man ansåg hade någon slags förmågor, whatever.
De var fiffigare.
Som var i åldrarna 5-9, alltså. Det här var inte spädbarn. Det här var 5-9-åringar, alltså skolbarn. som hade familjer, som man bara tog dem till Danmark för att skildes från sina familjer. De förbjöds att tala grönländska, de skulle uppfostras av danskar i fosterfamiljer, gå skola i Danmark och sen återvända till Grönland för att då liksom bli den här nya eliten.
Men hur är logiken att de inte ska få tala grönländska och de ska åka tillbaka och styra?
Ja, och vad är problemet sen?
Jag tänker att man skulle utrota hela grönländska språket. Alltså, det skulle bli någon slags kuriositet.
Okej. För det skulle bli helt danskt.
Ja. Ja, okay. Och så kunde de inte tala sen med sina. Typ när de kom tillbaka så hade de så att tala med sina föräldrar.
Om de kom tillbaka.
Om de fick träffa sina föräldrar.
De måste vara borta från sina familjer flera år.
Det är så fruktansvärt.
Men de fick inte återvända till sina biologiska familjer utan de uppfostras på ett barnhem som skulle vara det här elitbarnhemmet då, därifrån de sen ska placeras ut på strategiska poster i samhället efteråt. Alltså, hur man tänkte på sociala liksom, utveckling.
Och så
på
den här sent tiden. Också.
Ja, 51. Mm. Alltså,
eller stoppar upp spiraler i kvinnor utan de ens vet om det.
Och det
pågick
fram till 90-talet.
Så det finns ju många saker Danmark har gjort fel.
Ja, om 2020 så bad Mette Frederiksen i egenskap av Danmarks statsminister då, officiellt om ursäkt för den här händelsen. Mm. Eller det här experimentet då. Men gjort är gjort.
Ja, verkligen.
Mm. Men förhållandet alltså är inte jättebra. Och det är väl det som Trump nu har pekat ut. Här. Ja. Och försöka slå in, som jag skrev någonstans, i den här kilen mellan Nuuk och Köpenhamn. Försöker han slå in sin orange nuna. Eftersom vi nu är ett kulturprogram kan jag rekommendera två böcker och en film från Grönland. Att om ni vill veta mer om hur livet är där så finns det en självbiografisk bok av en som heter Kim Leine. Som det där halvgrönlänning och vuxit upp där han mycket om det här missbruket, socialproblemen och sånt här som han berättar om. Det heter Kalak, K-A-L-A-K. Man hittar det på Kim Leine. Det gjordes också en film av den 2023. Och så finns det en ny bok från var det i fjol 2023 som heter Tabita av Iben Mondrup. Det handlar om en dansk familj på Grönland som adopterar två grönländska barn av sin husa. Och sen flyr snabbt tillbaks för att hinna ångra sig. Och den här flickan är då 4-åring och det här lite som en referens till den här tvångsadoptionen. Då, att det var hända med den här grönländska barnen i det danska samfundet. Så det här är väldigt stark berättelse.
Jätteintressant. Också tack för de här tipsen. Tack Janne.
Så lite.
Tack Andrea.
Tack.
Jag heter Kia och det här sällskapet. Hej då!